Det är fredag och klockan har blivit ungefär 9:25 och jag har fått sällskap i studion av våra morgonparlamentarister för den här veckan som är Charlotta Rosenberg Merebor och Jante Söderholm. Välkomna!
Tack. God morgon.
Välbekanta namn nu för våra lyssnare och röster också. Hur är läget med er idag?
Ja tack, här är vi. Glada och trevliga.
Men jag vet, glad är jag, men trevlig vet jag nu. Eller var det så att jag var trevlig men glad, det vet jag. Nej, tack. Jag satt just här och funderade att åren går när vi talar om att när jag första gången stod vid den här mikrofonen. Och jag kommer inte riktigt ihåg, det var före pandemin tror jag. Eller jo, det var före pandemin.
Tiden går fort.
Ja, verkligen.
Men du och jag har nog varit tillsammans på morgonparlamentet någon gång när det var på Logomo.
Jo,
typ 2000.
Jo.
18-19, någonting
ja,
sånt.
Ja, ja. Vi har varit många gånger tillsammans.
Ja.
Så vi lär känna varandra ganska bra.
Ja. Ja, vi har ju också träffats med alla morgonparlamentarister och haft riktigt kul. Men vi ska prata om veckan som har varit. Och förutom nu att allt möjligt händer i utrikespolitiken, det ska vi helt lämna idag. Vi ska fokusera på lokala grejer, för jag tror att många har fått lite nog av de här utrikesnyheterna nu. Så jag tänker att vi istället ska börja prata om hur man mår på jobbet. För Parkastad har satsat på arbetsvälmående och man har lyckats minska antalet sjukdagar. Andelen anställda utan sjukdagar i Pargas, det är 44% och i andra kommuner är det 21%. Så det är en ganska bra siffra för Pargas där. Jag tänkte sådär allmänt, du är ju pensionär, Jante.
Mm.
När gick du i pension?
Det var, hörde, det var 20 år sedan, tror jag.
20 år sedan?
Ja, det var det. Nej, vet du, när jag fyllde 62 så var jag. Så 20 år sedan. Mm.
Så jag tänkte, du får titta tillbaka lite där då.
Ja,
men vad betyder arbetsvälmående för dig?
Men hör du, det betyder nog ganska mycket. Jag var ju, nu, före jag gick i pension var jag i en position som jag jobbade ganska mycket med organisationen och organisationsutveckling. Och då var ju naturligtvis, det här var en väldigt viktig synpunkt att beakta. Och det är klart att det här ändrade under när jag var en ung bankdirektörs början, så visste man inte så mycket om det där. Man bara jobbade som en galning. Men det var ju sedan ganska 40 år sedan. Men det där, det har nog blivit viktigare. Och nu är det ju att få, det, kanske det en av de viktigaste punkterna är att om du ska ha en organisation som fungerar.
Mm. Är att folk mår bra?
Ja, att folk mår bra. Mm. Absolut. Mm.
Håller du med, Charlotte?
Mm, absolut. Jag tycker nog att det här arbetsvälmående är jätteviktigt. Helt sådär på ett personligt plan, men också som en sådär, för en arbetsplats. För att om inte folk mår bra så kommer de inte heller att jobba bra eller ha liksom kunna ta hand om sina egna liv och sina privatliv och sådär.
Mm. Jag syns att om de är på sjukledigt mer än på jobb, så det är ju alltid, det är nog ett problem. Mm. Och det är klart att det som jag märkte nu här i den branschen jag jobbar på, liksom finansbranschen, så det blev lite kvinnodominerat naturligtvis. Och när det var under, efter krisen, då när laman, så det var ju ingen nyrekrytering överhuvudtaget. Så vi blev ju allra äldre och äldre, alla äldre och äldre.
Mm.
Och det ledde till det att folk var sjukare och var mera borta. Och det fick alltså skaffas vikarier som en orsak att det var en verklig karusell det där.
Mm. Ja, vi har ju också nu kanske lite osäkrare tider. Hur mycket tror ni att det påverkar mående på arbetsplatserna?
Nej, det är ju klart att det nog påverkar. Liksom, det är ju högst individuellt hur mycket liksom, så här ett kaotiskt världsläge liksom, påverkar människor och sådär. Men jag tänker att ja, det blir ju en helhetsbild. Liksom, att om man tar hand om, liksom, om människorna mår bra generellt eller liksom får stöd och liksom om man kan i förebyggande syfte liksom så att ta hand om arbetarna på jobbet liksom, så då kommer de också att orka och göra bättre. Och så att det är helt rent ekonomiskt, så är det en värdig investering, tänker jag, att, liksom, att satsa på arbetshälsa och arbetsvälmående.
Så är det, men det måste också komma ihåg att det är väldigt viktigt att människorna själv tar hand om sig själva.
Mm.
Det är klart att arbetsgivaren spelar en stor roll där och har en viktig funktion i det. hälsovården och så, men det är viktigt att folk sköter om sig själv.
Mm. Ja, båda behövs väl.
Absolut.
Men vad kan du som... Jag vet att du har ju varit chef i många år du också, Jante, och mm. jag tänker, vad gjorde du då specifikt för att dina arbetstagare skulle må bättre? Hade du något knep?
Nej, man kan säga knep. Jag försökte vara mig själv alltid i alla situationer. Mm. Och sen, det som jag lärde en klok kollega sa någon gång när jag var ung, att du har två öron och en mun och du ska använda dem i samma det där förhållande. Du ska lyssna. Mm. Och sen bara allmänt så där mänsklig och empatisk. Så, men det är klart att ibland var det, måste man ta svåra beslut, och det var det alltid problemet sen.
Mm. Och det måste man ju ibland göra. Vad tycker du, Charlotta, är så här viktiga konkreta saker man kan göra för att man ska må bättre på jobbet ur en arbetsgivares synvinkel? Vad ska arbetsgivaren göra?
Mm. Nej, jag tänker att en viktig grej är ju det här med kommunikation. Jag tänker att liksom man kan lösa jättemycket problem och liksom så där, helt enkelt bara genom att kommunicera på ett bra sätt. Och det är ju liksom en sån grej som inte nödvändigtvis kostar någonting alls. Det kanske kostar lite mer tid och sådär. Att man måste vara mer så här lite avsiktlig i sin kommunikation. Men det kostar ju inte pengar nödvändigtvis. Så där tänker jag att man kan så där, i förebyggande syfte och sådär liksom, för att få bra strukturer. Och liksom, just för det här med att som arbetstagare så är det ju jättefrustrerande att om man går runt och bara så här, inte har tydlighet i sina arbetsuppgifter, tydlighet i liksom ett projekt eller sådär. Och sen så går det jättemycket tid åt till att så här, vad ska jag göra och vad är liksom målet och vad är prioriteringarna och vad är tidslinjen och liksom hur ska jag tänka kring det här? Att liksom, om allt det där förarbetet liksom är gjort och det kommuniceras tydligt, så är det så mycket lättare och snabbare att göra det där själva jobbet sen. Mm. Så det där, det där är också något som jag har saknat på, liksom på tidigare arbetsplatser. Liksom att det är sån här, bara det där att man liksom vidarebefordrar ett mejl till rätt person så att alla är medvetna om någonting som händer. Att det liksom redan kan spara jättemycket så här, tid och resurser från en annan... vad heter det? Annan del av liksom organisationen. Mm. Att det, liksom, det där är på något sätt så där, att underskattas liksom, den här vikten av kommunikation, att alla har den information de behöver för att kunna jobba.
Att undvika rodd är viktigt.
Ja, precis. Ja. Tydlighet. Ja,
kära lyssnare, nu ska ni höra på två jättekloka kvinnor. Det där var verkligen, verkligen fint sagt.
Jag har funderat mycket på det här.
Men hur undviker man rodd då? För att liksom, ibland så är det ju bara lätt att på en arbetsplats så blir det missförstånd. Man kanske inte alla kan inte lika bra på att kommunicera. Det blir problem. Vad tänker du, Jante?
Ja, alltså jag är liksom nog en råddig person så där från men det Charlotte har helt rätt att tydlighet, det är klart att oavsett vilket ärende eller vad du har diskuterar eller vad du har försöka få fram, så försök vara tydlig, försök vara, timingen ska vara rätt. Och det, alltså, ju klarare och tydligare det är, desto mindre råd blir det naturligtvis. Mm. Men det är klart att det är mycket så att folk uppfattar det du säger också. Mm. Det är inte liksom, fast du tycker att jag är så tydlig, jag sa det här. Så kan människorna uppfatta det helt på ett annat sätt.
Ja, man kanske ska kolla. Vad sa jag just? Sådär. Ja, hur uppfattar du det här?
Det har du alldeles rätt i.
Ja. Du har helt rätt i. Ja. Det blir lätt så här feltolkningar.
Eller vad tycker du?
Ja. Exakt, så tänker jag. Jag håller med.
Och jag tänker där också liksom att det där med att om man säger en sak, eller om man säger det tydligt från början, så då undviker man också det att folk gör dubbelarbete eller liksom onödigt arbete. Absolut. För då kan man så här sätta de små resurser man har på rätt grej från början, så att man inte sen behöver göra om liksom, eller sådär. Ja. Allt sånt där.
Och för mig som chef så var det viktigaste att välja människor som var klokare än jag. Och så det där. Och det var jag ganska bra på. Men att sen att annars var det nog att lyssna och uppföra det liksom som man uppför sig som folk alltså.
Ja, men det låter ju vettigt. Man har folk som kompletterar varann och respekterar varann också kanske. Det underlättar nog säkert massor.
Absolut.
Också för att undvika det här rådde som vi pratar om. Vi ska gå vidare till något annat som vi har pratat om den här veckan, en del i våra sändningar. Och det handlar om den här turistskatten som nu en del kommuner har tagit ställning till. I Pargas har man diskuterat det här. Man väljer nu från politiskt håll att inte nu ta något större ställning. Det är inte aktuellt just nu. Vad tänker ni om hela diskussionen med att man ska börja ta en turistskatt i Åboland? man måste betala lite extra när man övernattar. Vem vill börja?
Jag är inte så jätteinsatt i så här med skatter och sånt, men jag tänker att jag har nu inte så jättestora åsikter om det här. Jag tänker att det, om man använder de här resurserna rätt, så ja, varför inte? Men jag tänker att det blir lite så där som vi pratade med Jante här innan vi börjar, innan vi kom in hit också, liksom, att det blir ett till sätt att så här, täppa till hål liksom, i ekonomin på något sätt. Men ja, vill du fortsätta, Jante?
jag tycker alltså, det är klart att det ska finnas skatter och det måste finnas skatter och det ska betalas skatter. Men det är klart att nu som jag sa just, jag är liksom rädd för det som många, vad gäller den här turistskatten också, påpekar att vem vet, att går det inte att utveckla turismen i Åboland eller någon annanstans eller överhuvudtaget, eller går det till att täppa till hålen i en budget som alla skattar är. Och nu redan så har vi näst högsta skattenivån i Europa. Så det är nog en fråga som jag är väldigt negativ till. Vi ska kunna, det är viktigt att vi har turism som klarar sig, men då är det de företagarna, turistföretagarnas roll och ansvar att ha sin verksamhet så ekonomisk och så att det fungerar så bra, så att man behöver liksom, att de klarar sig nuvarande finansiering.
Mm. Ja, du tänker så. Ja,
jag förstår.
Du tänker så. Men samtidigt är det ju nog någonting som en del tycker skulle vara en helt bra idé, till exempel då, för att man kan använda det för att göra bättre vägar då, till exempel i Åboland.
Vem garanterar att det går till det? När en allmän skatt som går i allmänna högen som alla andra skatter.
Mm. Ja, det är din oro kanske?
No, det är nog kanske en av de främsta liksom, det som gör mig tveksam. Och sen att det totala skattenivån börjar bli olidlig sen småningom. Så det är klart att när det liksom närmar sig, går över 50% i vissa fall, så är det nog fel.
Mm. Håller du med, Jante, Charlotta?
Jag har svårt att säga så här direkt. Det är liksom så där, skattar jag på något sätt så här, någonting som mitt huvud inte riktigt så här tänker på så ofta, så då är det så att ja, men det är
Jag tror inte du är ensam om det. Men om man nu tänker att man skulle börja ha en turistskatt här i Åboland, det skulle kanske kosta då, vad skulle vi hitta på, 3 euro mer per natt att övernatta i Nagu till exempel. Kan det här skrämma bort turister? Eller hurdana summor tror ni det krävs för att turister ska bli lite skraja och känna att när det där känns ju dumt att åka dit när det kostar så mycket.
Men kanske inte den där 3 euron liksom, kanske inte skrämmer, men när det kommer 3 euro nu och 3 euro och sen om ett år tycker jag att det här gick ju bra, nu får vi bra skatteintäkter, vi höjer det med ytterligare 3 euro. Någon kommer man till den här smärtgränsen så det liksom det vänder. Och jag har en känsla att vi är ganska nära det nu, så att påföra mera skatter på medborgarna och det kväver ju företagsamheten, och det liksom är nog en som jag sa, man ska betala skatt, och det är liksom det är viktigt att vi har en rimlig skattenivå, men det här liksom, jag tycker det bara känns så där att det bara försöka samla in pengar till.
No. Vi får se hur det går. Just nu tar inte några kommuner här i vår region så här aktivt ställning för en turistskatt i alla fall. Så det är nog inte någonting som kommer hända inom närmaste tiden i alla fall. Kanske i framtiden, vi får se. Det är någonting som finns på många håll i världen. En annan sak som har diskuterats här under veckan är att Institutet för hälsa och välfärd, de har kommit med rekommendationer kring smarttelefoner. Och skärmtid och smarttelefoner är ju någonting. Jag vet inte, vi har pratat om det i morgonparlamentet en massa gånger. Vi har pratat om det, alltså man pratar om det hela tiden. Det känns som att det här är någonting jag diskuterar med vänner också nästan varje vecka. För att man på något sätt chockeras av sig själv och hur dålig man är på att hålla sig borta från skärmar. Håller ni med mig där om att det här pratar vi otroligt mycket om idag?
Jag tycker nog att det är en diskussion som pågår liksom på flera olika håll. Och så där. Det är ett hett ämne.
Det är alltid ett hett ämne. Håller jag inte med?
Absolut, och det där, men det är ju dagens melodi, jag vet inte. Det är lite som att därmed med skatter, att om vi har ett system med mobiltelefoner så måste folk få använda dem. Och det är klart att sen kommer vi till ett läge där småbarnen blir mindre och mindre, så behöver de, eller, men visst kan man säga att jo, vi behöver.
Mm. Ja, det är ju det svårt. Vem behöver egentligen en smarttelefon? Nu anser ju THL att, att man inte ska ha en smarttelefon alls om man är under 13 år. Och att man också då, om man lånar föräldrarnas till exempel, så ska det begränsas ganska mycket det där, hur mycket man använder den. Tycker ni man behöver en smarttelefon i dagens samhälle om man är under 13?
Jag tycker det är svårt att säga. För jag menar, alltså smarttelefoner har ju blivit en sån liksom integrerad del av allting. Att det är svårt att göra grejer alls utan att ha en app till det ena och det andra. Man måste liksom sådär, som vuxen så behöver man ju en smarttelefon. Det blir väldigt svårt att finnas liksom i samhället utan att ha en smarttelefon. Men jag vet inte riktigt alltså hur barn kanske inte behöver ha den på samma sätt, men också det här med att liksom så här kommunicera, att har man liksom, typ använder man WhatsApp liksom med familjen eller några andra sån här appar, så att man kan kommunicera och så där. Man kan ringa sina föräldrar och så här. Förstås om man har en dum telefon så då kan man ringa och skicka sms och så där, men det beror på hur man har så här strukturerat det för en själv i sin egen familj kanske.
Jag gillar att de här begreppen är dum telefon och smart telefon. Det är, liksom, det är ju en telefon. Men håller du inte med Charlotta här, eller vad tänker du? När behöver man en smarttelefon?
Ja, nu behöver man, som Charlotta sa, så är det, jag menar, det är en viktig del av vår vardag. Jag menar, försöker beställa en teaterbiljett utan smarttelefon. Det är inte så lätt det. För då hamnar du och ringa och inte vet, är det någon som svarar där i växeln eller... Eller hur? Men överhuvudtaget så allt går ju via där. Men sen att behöva barn, det så är det är en annan fråga. Det är klart att så måste du ju föräldrars ansvar och se hur ett innehåll där finns där i den här telefonen. Och jag har nu inte så små barn, mera med barnbarn och inte är nog så jätte... hotta på att gå in i deras telefoner och titta vad de sysslar med. Men det är klart att det är nog föräldrarnas ansvar i det att se till att det inte finns sånt material som är skadligt.
Jag tror att en del föräldrar nog reagerar på att det var ganska stränga rekommendationer och att många barn under 13 har ju verkligen idag en smartphone. Det är ju inte någonting ovanligt alls. Tror ni att det här kommer efterföljas, de här rekommendationerna? Eller kommer folk tänka sådär, ja, och köra på ändå sitt eget race?
Jag tänker att det blir, på det sätt och vis blir det ju en sån här tankevecka, liksom, att okej, det här är liksom riktlinjer, okej, det här är någonting som man kanske borde ta ställning till, att även om inte man följer det på något sätt så här slaviskt, eller så här att liksom ställa upp en massa regler för sig själv och sina barn, så kanske det bara så här, ja men okej, det här är ungefär det jag borde liksom satsa på, att det är inte bara så här free for all, att 12-åringen får ha liksom fri tillgång till internet och telefoner och så här hela tiden, utan att det är mer så där liksom att okej, men vi ska försöka begränsa det åtminstone. Jag tänker att där är liksom redan en så där, om man ens liksom försöker på något sätt begränsa det, så gör det skillnad, tänker jag.
Ja, du tänker det väcker liksom en tanke hos föräldrarna i alla fall, att kanske vi borde fundera mera på det här.
Precis.
Å andra sidan slipper föräldrarna mycket lindrigare undan och sätter en telefon i handen på ungen bara, så får de vara i lugn och ro med sin egen telefon.
Ja. Jag skulle lite vilja se att man skulle återgå till det här att ha en sån här stationär dator. För jag tänker att ett problem med det här med skärmar är det också att man har skärmen är med oss hela tiden överallt. Liksom internet är sådär liksom i våra fickor och liksom på jobbet och sådär på fritiden. Men att, liksom att man skulle kunna ha en sån här plats, en fysisk plats dit man går där man har internet, så som det var för 20 år sedan.
Internetcafé.
Ja, eller liksom att det finns en dator i rummet eller i vardagsrummet, liksom att där får man gå, och sen är det lättare att också gå ifrån det där och liksom sluta använda liksom nätet och liksom sluta vara på datorn hela tiden, för att det liksom, man måste fysiskt gå ifrån det och sen kan man gå och göra någonting annat, att det är inte så att man liksom hela tiden bara har liksom telefonen i handen, och vad än man gör så går man runt med telefonen i handen och är så här fastlimmad i den liksom.
Det är nog en stor förändring.
Ja, och det där liksom, jag tänker att det ska vara bra för många av oss att ha liksom sådär, att man måste fysiskt gå till den där datorn och sen kan man inte ta den med sig överallt. Jag menar, det finns så mycket fördelar med att ha den med sig överallt, men att det finns liksom den där alternativet att man kan ta sig ifrån det. Lite som att man går hemifrån från jobbet och sen kan man lämna jobbet liksom på arbetsplatsen och sen kan man vara hemma och liksom släppa det.
Det är ju inte riktigt dagens melodi. Det känns som att det är motsatsen kring vad vi många tänker nu kring, att man ska vara uppkopplad hela tiden. Man ska gärna vara också lite tillgänglig för arbetsgivaren hela tiden. Känner ju en del på jobbet och så här. Så det är lite motsatsen.
Där kommer det där arbetsvälmående emot.
Där kommer det in igen. Men vad tror ni? Kommer vi fortsätta prata så här mycket om skärmar nu om 10 år? Eller hur kommer den här diskussionen se ut? Håller vi på att gå tillbaka nu till att gå bort från skärmarna igen?
Det är klart att vi inte kommer att tala om det. Det som vi talar om, allt som är nära, som gäller oss själva och som är viktigt för oss och som påverkar våra liv. Så det är klart att det finns en diskussion. Är det sen smarttelefoner eller skärmar som vi talar om 10 år, det vet jag inte.
Eller AI.
Nej, det kommer ju med så stora, det kommer att påverka oss väldigt mycket mer än vi kan ens tänka oss. Mm. Så det där kehittyy, som det heter.
Är det kanske svårt att föreställa sig vad vi kommer att prata om 10 år? För 10 år sedan tror jag inte att vi skulle ha föreställt oss att den här AI-diskussionen skulle ha gått så här långt som den nu har gjort. Men
ja, det har ju skett på under ett år nästan.
Det går jättesnabbt när det gäller viss typ av utveckling. Vi kommer säkert återkomma till skärmtiden nu flera gånger i morgonparlamentet under det här året. Men nu har vår tid tagit slut.
Jag ser din skärm att vår tid tar slut.
Ja, precis. Jag ser på min skärm att tiden är slut nu.